Hur ska vi göra? Ska vi läsa texten om Jeriko innan barnen går ner till söndagsklubben? Kan vi läsa en text om hur Gud och israeliterna i princip utraderar en hel stad? Både gammal, ung och alla djur, man och kvinna. En slags etnisk rensning. Ska vi läsa det och sen skicka ner barnen till söndagsklubben där vi lär dem att Gud är god och älskar alla människor? Det skaver. Berättelsen om Jeriko finns med i många barnens biblar och lärs ut i söndagsklubben. Men det är en annan version än den riktiga bibelberättelsen som vi då läser. Just nu så läser vi Gamla testamentet i den här församlingen, ett slags snabbspår. Och vi befinner oss i Josua bok. Josua blev ledare efter Mose. Mose som ledde folket ut ur Egypten och som sen vandrade med dem i öknen i 40 år. Sen dör han och Josua blir den nya ledaren och för folket in i landet som de har blivit lovade. Och i början av Josua bok så beskrivs det hur israeliterna vinner mer mark. Om de här två spejarna som skickas till Jeriko för att kolla läget. Sådär. Och då får de hjälp av Rahab. Skökan, alltså en prostituerad. Hon gömmer dem när vakterna får reda på att de är där. Och sen under natten så firar hon ner dem med hjälp av ett rep utanför stadens murar. Och så tipsar hon dem om att gå upp i bergen och gömma sig där. Och som tack för hennes hjälp så lovar de här spejarna att när de kommer tillbaka så ska hon och hennes familj och släkt, de ska få skonas. Detta är bakgrunden till erövringen av Jeriko. Och det är en ganska problematisk berättelse i det som är Bibelns mest våldsamma bok. Hur försvarar man ett folkmord på Guds initiativ? Och hur förhåller vi oss till Jesus tal om att älska våra fiender? Hur får vi ihop det? Ibland krossa fienderna och ibland älska våra fiender. Är Gud så motsägelsefull? Ja, som ni förstår är inte detta någon enkel nöt att knäcka. Och kanske inte den roligaste texten som predikant att ta sig an. Men jag ska försöka presentera några olika sätt som man kan se på det här. Ett ganska enkelt sätt att lösa det här problematiska i texten, det är att använda sig av något som kallas ersättningsteologi. Och teologi, det betyder läran om Gud. Och ersättningsteologi är då alltså en lära som säger att Nya testamentet ersätter Gamla testamentet. Man fokuserar bara på Jesus. Och det kan tyckas vara ganska enkelt och bekvämt att göra så. Då behöver vi inte ta i den här texten om våld och erövring. Men då missar vi den stora bilden. Det är lite av en genväg. Vi missar bilden av frälsningshistorien, Guds plan med hela mänskligheten. Och dessutom så ignorerar vi att Jesus själv var jude och såg de här texterna som heliga texter. Han skulle aldrig ha tagit bort dem. Ersättningsteologin då, det är ju varken rättvisa åt Jesus eller Guds plan, tycker jag. Och en del av oss har lätt att bli upprörda över saker. Kanske svarta tidningsrubriker och man tänker nej, hur kan det vara så där? Eller kanske bli upprörda av den här texten som vi just nu har lyssnat till. Men då kan det vara bra om man blir så där upprörd att sätta sig in i sammanhanget lite grann. Att försöka se bakom, förstå kontexten och kulturen. Faktakoll överlag är ett ganska bra tips. Så här kommer lite bakgrund nu till Josua bok helt enkelt. Den skrevs, eller händelserna kring Josua bok skedde ungefär 1200 år före vår tidräkning. Alltså typiskt 3200 år sedan. Då började israeliterna komma tillbaka till Israel ifrån deras ökenvandring. Då hade inte ens israeliterna ett eget skriftspråk. De andra kulturerna runt omkring var mycket tidigare med det. De hade inget alfabet. Och den här berättelsen från Josua härstammar från en muntlig tradition. Man var jätteduktig på berättande och man berättade händelserna vidare i generation. Och det finns sånt som tyder på att berättelsen om Josua inte skrevs ner förrän 600 år senare, vid exilen. Vid exilen så deporterades israeliterna till Babylonien. De fick inte längre vara kvar i sitt land. Och i de här texterna som man har hittat då från Josua bok så ser man att alfabetet, kvadratskriften, det var det som babylonierna använde. Så det kan vara så att erövringen av Jeriko inte nedtecknades förrän ungefär 600 år efter de verkliga händelserna. Eller så kan det vara så att det finns äldre skrifter, bara att de inte har hittats. Men en sak vet vi, och det står till och med i boken själv och i texten som vi hörde idag, att det har gått en tid. När vi fick höra om Rachav och hennes släkt så stod det: ättlingarna bor där än idag, läste vi. Det har alltså gått en tid från händelserna till att den nedtecknades. Med det sagt så är det naturligt att det i Gamla testamentet finns fler traditioner. Dess tillkomst är annorlunda än Nya testamentet. Det har mycket längre tillkomsttid och bygger mycket mer på muntliga källor än Nya testamentet. När Nya testamentet tillkom, då hade man ett mycket mer utvecklat skriftspråk. Grekiskan skrev man på, och man hade billigare sätt att skriva på, för då hade man också fått papyrusen. Och de skrevs ner mycket närmare själva händelsen i tiden. Gamla testamentet finns det inte bara en lära om Gud som säger så här är Gud, utan det finns flera. Innan templet i Jerusalem förstördes år 587 före vår tidräkning, så ser man en tydlig fokus på templet. Det kallas för Sion-teologi. Att där bor Gud, i templet, i helgedomen. Men efter att templet förstörs och judarna deporteras bort, så kunde man inte ha samma fokus på just templet, för templet var ju förstört. Istället började man att betona förbundet. Förbundet med Gud. Och förbundstanken är något som är väldigt tydligt just i Josua bok. Och det finns liksom mer teologiska betoningar i Gamla testamentet, men jag hinner inte gå in på det nu. Jag ville bara nämna det. Det kanske får bli ett bibelstudium någon gång, vem vet. Men Josua bok och Moseböckerna som jag läst nu innan, där är förbundstanken väldigt stark. Förbundet betonas. Och det här förbundet med Gud kan liknas lite av kung- och vasallförhållande. Alltså att kungen och folket har ett förbund eller en deal. Och om folket håller sin del av det här förbundet, att de är rättfärdiga, att de gör det Gud säger, så kommer de att få det Gud har lovat dem. Och det är det här landet. Men om folket inte gör sin del av förbundet, så kommer de att bli straffade. Det är liksom grundtanken. Och när jag pluggade och vi läste Gamla testamentet, så var vi flera som funderade på hur ska vi göra med de här texterna som är så himla svåra. Där, ja men Jeriko, texten om Jeriko är en utav dem. Och vi lyfte frågan på en föreläsning och hade lite olika förslag. Och det första, det var ju ersättningsteologi som jag var inne på lite i början. Jag kan lägga upp det, Tim. Ersättningsteologin, men det tog vi inte ens upp med vår lärare. En kristen lärare i Gamla testamentet. Vi kan ju inte säga till honom eller påstå att vi liksom ska plocka bort Gamla testamentet. Det insåg vi ju själva att det här tror vi inte på, så det här kan vi liksom inte ens ta upp. Men vi frågade, vad ska vi göra och säga till våra församlingar när de kommer och frågar om de här texterna? Är Gud så här? Då hade vi ett förslag. Ska vi säga till församlingarna vi möter att de här människorna, alltså israeliterna som intog Jeriko, att de helt enkelt hörde fel? Det var vårt förslag nummer två då, som vi frågade vår lärare. Människorna, hörde de fel? Och så funderar vi lite på det. Nej, men om vi säger att människorna hörde fel, att det inte alls var Guds vilja, ja, då tar vi ett ganska stort tolkningsföreträde och säger att nej, men de hörde fel. Och då säger vi att vi vet. Nej, vi var liksom inte helt säkra på om vi kunde säga så. Vet vi vad Guds vilja är? Nummer tre då. Men om vi säger att Gud är sån här, att Gud verkligen ville att Jeriko skulle utplånas, hur förhåller vi oss då till våld i Guds namn idag? Människor som tycker sig höra att Gud säger någonting och använder våld. Nej, det blir också lite problematiskt, tyckte vi. Och nummer fyra. Eller ska vi förkunna att berättelsen om exempelvis Jeriko kanske är lite överdriven? Att den har vuxit fram under de här 100 åren och växt med tiden, ungefär som en fiskarhistoria, att fisken blir större och större för varje gång som man berättar den. Och då blir frågan, jaha, är det inte sant då det som står i Bibeln? Och så här dividerade vi fram och tillbaka, hur ska vi förhålla oss till det här svåra? Och då sa vår lärare Åke Wiberg så här. Problemet för oss när vi läser Gamla testamentet är att vi vill förstå Guds moral när texten snarare vill visa på Guds suveränitet. Det var hans förslag. Inte fokusera på moralen utan på Guds suveränitet. Och då blev det ju massa frågor från oss då. Jaha, men måste Gud använda våld för att kunna visa sin suveränitet? Ja, ni ser, det finns många olika förhållningssätt hur man väljer att se på det här. Och det är verkligen ingenting som är lätt. Och våld för oss idag är någonting som vi verkligen vänder oss emot och inte vill stödja på något sätt. Och det finns lite olika sätt att tänka kring texten och jag är inte färdig än. Jag skulle nog säga att jag kanske tänker lite som i punkt 4 och lite som i punkt 5. Kanske att berättelsen har ändrats lite under tiden. Och då kanske några av er undrar, ja men Elin, tror inte du att Bibeln är sann? Jo, jag tror att Bibeln är sann. Men Bibeln är också nedtecknad av människor. I islams tradition, då tror man att deras Koran kom ifrån Gud till människorna. I kristen tradition så är det människor som har nedtecknat erfarenheter och möten med Gud. Men jag är som sagt inte färdig och jag kan inte säga att så här och så här är det. Så kanske kan vi fortsätta samtalet om Jeriko och den här texten tillsammans. Om vi lägger det här svåra lite nu åt sidan. Risken finns att vi liksom bara fastnar i det och inte klarar att hitta någonting annat i texten för att vi vänder oss så emot det. Men om vi lägger det lite åt sidan så finns det en oväntad öppning i den här texten. Huvudpersonen, den röda tråden. Ena delen i den här predikan har nu handlat om det här svåra. Och andra delen kommer att handla om det här. Tråden, Rachav, skökan, den prostituerade. I den bok som genremässigt, om man skulle bestämma en genre på den, skulle kunna beskrivas som ett nationalepos. Alltså berättelsen om hur nationen blev till och som har använts så inom judendomen. I den berättelsen så möter vi Rachav. Hon står för det som är annorlunda. För det som egentligen inte borde få plats. Hon är den som verkligen stod utanför förbundet och Guds folk. Hon är både utlänning och prostituerad. Hennes etnicitet, kön och sociala status talar emot henne. Hon är en nobody. Men hon är den som beskrivs handla rättfärdigt. Den som gör rätt. Kapitel 6 har vi varit i nu. I kapitlet efteråt, kapitel 7, så handlar det om plundringen av Jeriko. Och där möter vi en israelit som heter Akan. Och de får anvisningar om hur den här plundringen ska gå till. De ska bara ta silver och guld och ingenting annat. Och silvret och guldet ska gå till tempelkistan. Men han här Akan, den israelitiske mannen, han tar utav det han inte får ta och blir straffad till döden för det. Och det här blir en så stark kontrast, de här två personerna, Rachav och Akan. Rachav, den prostituerade, som egentligen står utanför och som enligt lagen borde stenas som en äktenskapbryterska. Hon beskrivs som rättfärdig. Och Akan, den privilegierade mannen som tillhörde det rätta folket och som precis hade vunnit eller gjort intåget i erövringen av Jeriko. Han tillhörde en av de förnämsta stammarna, Judas stam. Han handlade orättfärdigt. Det vänds liksom upp och ner. I en bibelbok som används som berättelsen om nationen. Där det så tydligt värnas om etnicitet och rätt tillhörighet. Så finns det ändå en berättelse om det annorlunda. Om en kvinna som inte alls passade in Kvinnor som på den här tiden oftast inte ens nämndes med namn. Hon får en framskjuten roll i berättelsen. Och hon och hennes familj får slå sig ner och bo tillsammans med israeliterna. Det står, hon fick slå sig ner bland israeliterna där hennes ättlingar bor än idag. Upp och ner. Men berättelsen om Rahab slutar inte här. Utan det är precis som en röd tråd. Det går ifrån Gamla testamentet och sen andra gången som hon nämns så är det i Nya testamentet. Så att Gamla och Nya testamentet hör verkligen ihop. Och Rahab är ett exempel på det. Hon nämns en gång i Nya testamentet och det är i Matteus evangeliet. Och hon nämns i Jesus släkttavla. Hon är alltså en förmoder, en släkting till Jesus. Det är häftigt och anmärkningsvärt. Hon, den som stod utanför. Och ni kan läsa det själva i Matteus kapitel 1. Döm inte. Rahab var uträknad och oväntad. Men hon fick en viktig roll i Guds plan. Det är Nya testamentet, Matteus. Och där kan man läsa om släkttavlan där Rahab nämns. Hon får en viktig roll. Vi har just nu tagit oss an en av de svåraste texterna i Bibeln. Och ena delen av predikan handlade ju om det som vi pratade om här. Hur förhåller vi oss till det? Och jag har gjort mitt bästa i att handskas med den här texten som jag också tycker är väldigt svår och problematisk. Men det jag vill skicka med är just berättelsen om Rahab. Och jag tror att hon finns ibland oss idag. Den personen som kanske är lite oväntad eller uträknad eller som inte har den rätta fromheten eller tillhörigheten men som ändå har en viktig roll i Guds plan. Vem är Rahab på ditt jobb, i din släkt, i vår församling? Och frågan är, släpper vi in henne då? Vi ber. Jesus, vi ber att du ska öppna ditt ord för oss. Att du ska hjälpa oss att förstå de texter som vi tycker är svåra och inte förstår oss på. Herre, vi tackar dig också att du använder det som i andra människors ögon kanske inte ser ut att vara värt något. Tack för berättelsen om Rahab. Amen.